Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är ju lätt att tänka sig att ett organ skulle spela extra stor roll för hur vi mår. Och ja, jo, men visst finns det huvudpersoner i våra system. Men det är svårt att rangordna eftersom alla är beroende av varandra. Ett vitalt organ är levern och den förtjänar att lära sig lite mer om. En av anledningarna som har gjort att jag har blivit intresserad är att jag har hört att östrogen kan fastna i levern och att det kan leda till östrogendominans. Jag funderar också mycket på larmrapporter kring övervikt och fetma och hur det belastar levern. Så här i avsnittet så ska vi få lära oss mer om just leverns roll. Och det finns flera sjukdomar som är ihopkopplade med levern som vi inte talar om alls, som till exempel hepatit av olika slag, och det är inflammationssjukdomar orsakade av virus. Och som alltid så ska man naturligtvis söka vård om man känner av starka symptom som man inte känner igen. Och det vore förment att säga att det här är ett heltäckande avsnitt om ett så fantastiskt organ som levern. Men det är ett litet smakprov på vad den gör för oss. Och vill man lära sig mer så finns det en seriös vetenskaplig litteratur och forskning. Och på klimakteriepodden.se finns en länk till några artiklar om du vill lära dig mer. Och lyssna gärna tillbaka på avsnittet om mineraler 325 och de om vitaminer 303 och 311. Även blodsocker och insulinkänslighet skulle kunna kännas intressant efter det här. Och då har vi ju flera bra avsnitt med Eva Mörk, bland annat 284. Och det kopplar verkligen till det här. Vi har också en hel del tankar om miljögifter, och det pratar Maria om här. Man pratar ju ofta om hormonstörande ämnen, och det skulle jag vilja göra ett avsnitt om. Så om du vet någon seriös och kunnig person så skulle väl du kunna höra av dig till mig, så kanske vi kan få till ett avsnitt om just hormonstörande ämnen. Vikten av att äta varierat är en av nycklarna för en välfungerande lever, och det tror jag att många vet. Och Maria nämner här i avsnittet att det finns indikationer på att vi mår bra av att äta 50, observera alltså 50 olika råvaror per vecka. Ja, det är ju lite att jobba på, och jag hade det här i baktanken när jag gjorde middag häromdagen efter att jag hade spelat in det här avsnittet, och då fick jag det till 25. Alltså allt räknas, från minsta lilla pepparkornssort och salladsbladssort, men det går inte av sig självt kan jag säga. Och för övrigt så var det då linsbiffar med tillbehör som jag hade lagat, och det receptet finns på mitt Instagramkonto klimakteriek. Kocken om du är nyfiken. För där försöker jag inspirera till varierad mat lagad från grunden med antiinflammatoriskt tänk, vilket jag vid det här laget känner mig ganska säker på att det fungerar på många plan. Men nu så tar vi tag i levern, så välkommen att lyssna. Då tycker jag att det är roligt att välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, Maria Karlsson.
Ja, men tack så mycket, Åsa.
Ja, men du och jag hade ett spännande avsnitt som handlade om hjärnan och vad det är som kan stöka till måendet. Och vi pratade mycket om inflammation. Och under förra avsnittet så berördes också levern, och den ska vi ta tag i nu. För jag tror att många av oss har väldigt diffusa idéer kring vad levern egentligen gör, mer än att på något sätt rena, och vad den nu renar. Det tror jag också är lite diffust för många, förutom mig själv. Och Maria, jag gör en kort introduktion av dig ifall man har missat det. Och Maria Karlsson har varit med i Klimakteriepodden, som sagt, i förra avsnittet, men också 315 som vi gjorde ett spännande omtag kring. För det handlade om magen och hjärnans koppling, och det har vi alltså haft anledning att återkomma till, för det kommer ny spännande forskning hela tiden på det här området. Och Maria tar emot klienter sedan ungefär 20 år och har en näringsterapeutisk bakgrund, och du föreläser och du utbildar, och du jobbar framförallt med kroppens hormoner, signalsubstanser och det som kallas för näringsterapi. Och jag kan inte tänka mig någon bättre gäst än just dig att ha med i det här avsnittet. Så varmt välkommen tillbaka.
Ja, men vad roligt. Det är så roligt att vara tillbaka. Tack för inbjudan.
Ja, det är roligt. Vi pratade lite innan här, och då så sa du så här att det är som att vi dansar, så att du får styra lite. Jag ska försöka göra det. Du kan så mycket. Så att det blir lätt att vi slirar omkring, men det kanske är så ibland, eller hur?
Ja, men eller hur, och ibland är det ju just när man slirar iväg som de här guldkornen dyker upp. Ja. Men vi behöver hålla oss på vägen ibland.
Ja, men precis. Och då vill jag att vi ska prata om vad levern faktiskt gör. Jag tror att de flesta har som sagt fått för sig att levern renar och att dricka alkohol belastar. Och så tror jag att det är fler än jag som har hört att om man har dålig leverfunktion så kan östrogen fastna i levern, och så kan man bli östrogendominant. Och det här är ju inte så särskilt vetenskapligt beskrivet, men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Och så tänker jag så här att det är framförallt kanske i förklimakteriet som man då kopplar ihop östrogendominans med symptomen. Men kan vi ägna oss åt levern en liten stund, Maria?
Nej, men absolut, och jag håller med om att många människor pratar om levern och vill stötta den, men kanske inte riktigt vet varför och hur man ska göra detta. Och det har ju mycket att göra med att man inte riktigt känner till leverns funktioner. Levern är ju ett av våra stora avgiftningsorgan, och jag kommer att tänka på att många säger ju att de vill detoxa levern. Och vad de egentligen säger är att de vill avgifta levern. För detox är ju engelskans ord för avgiftning. Och det kan man väl säga är leverns arbete, som den håller på med varje dag, oavsett om du tänker på det eller inte. Men detta är påverkbart. Och det är också så att för att levern ska kunna sköta sitt dagliga arbete så behöver den alla dessa olika näringsämnen. Och det är väl det som man syftar på när man säger att man vill detoxa. Att egentligen vad man menar är att man vill stötta levern och tillföra de ämnen som behövs för att levern ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt.
Men det kan ju inte vara så konstiga ämnen, för det är väl helt enkelt bara de näringsämnen vi egentligen behöver, som de flesta av oss vet är bra för oss.
Ja, men det skulle jag säga, lite enkelt beskrivet, att det är, om jag bara ska beskriva det med en typ av kost, alltså medelhavskosten, det vill säga naturliga råvaror, en bredd av olika naturliga och näringstäta råvaror. Så är det, från olika grupper av näringsämnen, så att det behöver innehålla alla de här olika färgerna. Vi behöver proteiner och vi behöver fett. Och vi behöver alla mikronutrienter, bland annat vitaminer och mineraler. Men det är så, varför behöver levern alla dessa olika näringsämnen? Ja, det har att göra med att leverns avgiftning sker med hjälp av olika typer av gener. Och de här generna, deras bränsle är olika specifika näringsämnen. Och leverns avgiftning kan man säga sker i två steg, i två rum. Och då kan man, måste man också ställa sig frågan, men vad är det så att säga som ska avgiftas? Ett bättre ord eller begrepp egentligen, det är att säga att levern monterar ner ämnen som har varit i produktion och gjort sitt jobb och nu helt enkelt inte orkar med att jobba längre. Det är det ena. Och ett sådant ämne, det kan vara ett hormon. Det vill säga att det har haft en funktion i kroppen. Men när uppdraget är slutfört så ska ämnet monteras ner till sina minsta beståndsdelar. Varefter kroppen kommer återanvända det som går att återanvändas. Och det som inte längre har någon nytta ska lämna kroppen. Och det kommer att lämnas då antingen via avföringen eller urinen. Beroende på om det är fettlösligt eller vattenlösligt. Och sen den andra gruppen ämnen som måste monteras ner, det är ämnen som vi har fått i oss ifrån vår miljö. Som inte har någon funktion i kroppen. Och det kan då vara ämnen som miljögifter, avgaser, cigarettrök, olika typer av kemikalier. Och det kan vara ämnen som vi har i vårt hem, ganska mycket i våra hem. Rengöringsmedel kan det vara. Men det kan också vara ämnen i det jag inkluderar i miljögifter. Det kan till exempel vara ämnen som finns i plaster. Det kan vara bekämpningsmedel. Så det är många olika typer av ämnen som vi får i och som vi inte har där att göra. Och dessa ämnen behöver levern så snabbt som möjligt montera ner och oskadliggöra och sen skicka ut ur kroppen. Så det är en annan del. Så självklart är det ju med det sagt på det viset att om man har en, som det heter, hög toxisk belastning, det vill säga att man får i sig exponeras för väldigt många olika ämnen som belastar systemet. Ja, men till exempel man äter väldigt mycket fisk som innehåller miljögifter. Man kanske är vägarbetare och står i bilavgaser under hela sitt arbetspass. Men det kan också vara en sån enkel sak som man kanske jobbar med naglar och sitter med nagellack som innehåller ämnen som vi andas in. Så det kan vara ämnen vi inte ser många gånger. Så att vi hela tiden exponeras för ämnen som kan påverka vårt mående till det sämre.
Men då låter det ju som att levern har en oerhört bra och viktig arbetsuppgift. Och då skulle jag bara först vilja koppla tillbaka till det här med återanvänder. Vad betyder det att levern skickar tillbaka sånt som var bra att ha, som den har monterat ner, och så kanske den liksom skiljer det goda från det onda?
Ja, men precis. Alltså, kroppen är ju en utmärkt modell på hur det här med recycling. Så att låt säga att vi har producerat östrogen, testosteron, DHEA och progesteron. Så kommer dessa ämnen till levern och så börjas de att monteras ner. Det sker i rum ett. Och när dessa ämnen är halvt nedbrutna så kommer de skickas över till rum 2 för slutnedmontering. Och där så är det ju så att vissa delar är ju bitar av proteiner, aminosyror. Och dessa kan kroppen kanske återanvända och bygga en ny molekyl av. Är inte det häftigt? Så från östrogen.
Ja, men kan det bli något helt, men kan det bli något helt annat då, eller?
Absolut. Aha. Så att då tar kroppen och bygger något annat av det. Och så finns det ämnen som den inte har nytta av. Precis som att vi borde kunna så att säga, montera ner då, vilket vi gör, på skroten till exempel. Bilar som är utkänta. Att man kan återanvända metallen. Så på samma sätt så kan levern då avskilja ämnen som vi kan ha till någonting annat och sånt som är förbrukat.
Och vad betyder det här med östrogendominans då? Att levern har fått så mycket östrogen så att den inte klarar av att hantera det i rum 1 och inte i rum 2 heller? Eller vad betyder det då?
Ja, men du tänker helt rätt. Och då är det ju det första. Så är det ju så här, vad är östrogendominans? Jo, men det är ju helt enkelt när vi får en relativ obalans mellan nivån av östrogen och progesteron. Och då är det ju så att det här ser vi ju oftare i åren kring klimakteriet i och med att produktionen av vårt progesteron börjar gå ner tidigare än östrogen. Och under den perioden har vi ju kanske samma nivå av östrogen men en lägre produktion då av progesteron. Vilket innebär att vi kan kalla det då för en östrogendominans. Men vi kan ha detta under yngre år också. Vissa av oss kvinnor har en naturligt väldigt hög produktion av östrogen och kanske en så att säga normal men inom det lägre spannet av progesteron. Men så att det handlar inte om att vi helt plötsligt blir översköljda av östrogen i klimakteriet. För det är ju snarare så att vi har ju våra högsta nivåer någonstans mellan, vad ska jag säga, 18 och 30-35. Utan östrogendominansen har att göra med förhållandet mellan östrogen och progesteron. Hur som helst så är det så att levern bryter ned, det vill säga monterar ner våra egenproducerade eller tillförda hormoner. Så att det betyder ju att de vi producerar i våra äggstockar monteras ner i levern. Men även om vi tar ett hormonläkemedel så ska det brytas ner, monteras ner av vår lever. Och för att göra detta så är, ska vi säga, de som jobbar med nedbrytningen, nedmonteringen, det är våra gener. Och detta sker i det som jag kallar för rum 1 och rum 2. Och det är ju det som mer korrekt då kallas för fas 1 och fas 2 i levern. Och då måste ju de här två nedmonteringsrummen vara synkade. Så att det finns lika många, ska vi säga, arbetare på plats i rum 1 och rum 2. Och alla de här arbetarna mår bra och kan utföra sitt jobb under arbetstid. Så att det betyder helt enkelt att vi måste ha arbetare i rum 1 som har sina näringsämnen. De är mätta och belåtna och pigga. Så att när de har gjort sitt jobb och skickar över det här halvt nedbrytna östrogenet så måste då team 2 i fas 2 fortsätta nedbrytningsarbetet. Och då är det ju så att när man pratar om att ett ämne fastnar, låt säga östrogen, vad man egentligen menar, det är att man kanske har en liten för långsam aktivitet. Man har ett lite trött arbetsteam i fas 1, i rum 1 eller i rum 2. Och det här kan bero på att man genetiskt har en långsamhet i vissa gener som sköter det här arbetet. Och det har vi alla för övrigt. Vi har alla en kombo av snabba och långsamma gener, eller så kallat normativa gener. Vilket i det här sammanhanget betyder att en gen har en kapacitet att jobba i lagom, en normal takt. Men alla gener finns. Det har evolutionen, så att säga, vaskat fram i syfte att främja vår överlevnad. Men det kan också vara då så att man har en hög belastning i livet i övrigt. Och det, låt säga en hög stress. Man kanske har sömnbrist. Eller man har en toxisk belastning. Vi pratar om det här att man kanske är vägarbetare eller sitter och jobbar som konstnär med färger, vilket man gjorde mer förr, som innehåller bly. Och så använder man in bly som gas hela livet. Det ökar ju ska vi säga, levens toxiska, giftiga belastning. Men det kan också vara så att man behöver mer näringsämnen av vissa näringsämnen för att de här generna då ska kunna göra sitt jobb. Precis som vi behöver vår näring så behöver våra gener olika typer av näringsämnen. Mm. Och så har vi sen då vår genetiska, så att säga, förutsättning som vi föds med. Men den är påverkbar till ungefär 95%.
Du, finns det någonting som levern är i symbios med när det gäller andra organ?
Ja, alltså det är ju så att levern, jag menar, vi är ett system. Så att det är den absolut. Men någonting som är extremt viktigt att lyfta, speciellt i vår tid, där väldigt många av oss kan välja vad vi äter och kanske välja att äta för mycket än vad vi egentligen behöver och av det som är sådär extra gott, det vill säga sött. Och det, vad man har sett i forskning, det är ju att vi ser att fler och fler människor får fettinlagringar i levern. Det som kallas för fettlever. Och förr så sa man ju att hade man fettlever, ja men då var man alkoholist. För det visste man, att alkohol, om man drack för mycket över för många år, det kunde bidra till att man fick en fettlever. Och vad är problemet med fettlever? Jo, det är ju att det här fettet gör så att de här levercellerna inte kan göra sitt jobb. Så att man över tid helt enkelt inte har en lever som fungerar. Men det man vet idag, det är att det är helt andra faktorer som är väldigt vanliga som bidrar till att man får en fettlever. Och det är bland annat att man ser en stark koppling till vår livsstil. Många gånger hos personer med övervikt, personer som har inflammation av olika anledningar. Och man ser det en stark koppling mellan begreppet insulinresistens och fettlever. Och insulinresistens, det är ju väldigt kopplat till vad vi äter. Och om vi stressar. Och om vi rör på oss.
Och insulinresistens handlar ju också lite grann om hur blodsockerregleringen fungerar. Så att, och det här kan man också gå tillbaka till. Vi har pratat om det bland annat med Eva Mörk i flera avsnitt. Vill du bara väldigt kort dra vad du egentligen menar här med insulinresistensen?
Jajamensan. Så insulin är ett hormon och dess uppgift är ju att få in sockret in i cell. Och om man får ett högt insulin så innebär det att man har ett högt socker. Och när insulinet är högt när man tar ett prov på fastande mage, då har man troligtvis haft ett för högt socker väldigt länge. Och det får man vanligtvis om man har ätit en kost som innehåller väldigt mycket socker över lång tid.
Som gör att insulinet hela tiden liksom måste fara upp i taket för att hantera den här nivån. Och till slut så klarar den inte riktigt av att pumpa upp sig själv längre. Och då hamnar man på en konstant lite hög insulinnivå som inte är så effektiv. Kan man säga så för att vara enkel lekman?
Ja, det tycker jag absolut.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Om man nu liksom har lyckats få ner inflammationsnivåerna, man är jättebra och så vidare, då finns det ju ingen anledning egentligen att oroa sig för att levern skulle fungera bättre eller sämre. Finns det något tecken på att den inte riktigt kan göra sitt jobb?
Finns det något tecken? Det finns det. Men det är vanligt att man går omkring med en liten fettinlagring utan att man märker det. Men om man tar prover så kan man ibland se indikation. Vanliga blodprover där man tittar på leverenzymerna. Men det är inte alls säkert att dessa är förhöjda eller höga. Och det andra är att man kan ta ett ultraljud på levern. Det brukar tidigare visa fettinlagringar. Men själv så kan man eventuellt märka att man känner sig lite illamående av och till. Det kan också vara så att man märker att man börjar bli lite överkänslig mot bland annat alkohol. Eller om man äter mat som är väldigt fett eller proteinrik. Men det kan vara så att man går omkring med dessa värden utan att märka det under väldigt lång tid.
Mm. Du, jag är nyfiken på, du nämnde det här med hormonet och att om man nu tillför östrogen så kan man ju få en ökad belastning. Man brukar ju säga att om man tar hormon, det vill säga ett östrogenpreparat som medicin i klimakteriet och man får det via huden transdermalt, via gel, spray eller plåster, så belastar man inte levern på samma sätt som man tar det oralt. Men man får alltså i sig det här ändå. Är det så vi ska tolka vad du sa?
Ja, alltså om man tar ett läkemedel på huden så kommer det gå direkt ut i blodet och ha sin verkan. Men när läkemedlet sen har gjort sitt jobb så kommer det brytas ned i levern. Medan om man då tar det via munnen, så kallat oralt, då hamnar det först ner i magsäcken och sen i tarmen. Och då kopplas levern in tidigare när det så att säga administreras oralt. Men vi måste alltid, som det heter, metabolisera, alltså montera ner ämnen som har slutfört sitt jobb i levern.
Okej. Och sen har levern någon direkt kommunikation till tarmen och till urin. Och hur liksom hänger det här ihop? För det är väl fler stationer?
Ja, men absolut. Alltså, jag skulle vilja ta en sån här, ett viktigt system. Och det, vi är ju ett system. Och det är ju det absolut viktigaste att vi tänker på. Så att om ett system är ur balans, så är det troligt att det kommer påverka ett eller flera andra system. Men jag skulle vilja koppla just det här med levern och om man får en fettinlagring, så kan det alltså påverka hjärnan. Det kan alltså aktivera hjärnans immunförsvar och det i sig skapar en inflammationsreaktion i hjärnan. Och det kan också bidra till att man över tid får en ökad genomsläpplighet i hjärnans blod-hjärnbarriär. Och det har man ju sett då att hela den här loopen, där det är då en fettinlagring som också är kopplad till ofta då högt insulin, är kopplad helt enkelt till att hjärnan påverkas, som initialt kan bidra till att man känner sig lite luddig i huvudet och lite trött, alltså lite dimhjärnig. Men över tid så vet man ju, om det här fortgår under många år, så kan det bidra till större problem som att man har mental ohälsa eller det som kallas för neurodegeneration.
Mm. Som då skulle kunna vara Parkinson, Alzheimer och så vidare, olika demenssjukdomar.
Precis, ja, precis. Mm. Absolut.
Vad kan vi göra då för att levern ska fungera optimalt?
Och det finns massor att göra. Så att en viktig faktor, det är ju precis det vi har pratat om, att man faktiskt tar reda på hur ser ens sockernivåer ut, alltså glukosnivåer. Och om de här är höga eller förhöjda så är det extremt viktigt att man förändrar sin kost snabbt. Men det här handlar väldigt mycket om att ge levern näringstät mat. Och jag tycker att oavsett hur man äter, men just begreppet medelhavskost känner många till. Och det handlar ju om då att man äter, ska jag säga, lite enligt tallriksmodellen. Och med det sagt så kan man självklart göra förändringar, men det får få en enkel bild. Så att det finns att det är en kost som innehåller en del protein. Och det är ju därför att proteiner behövs för att levern ska kunna montera ner. Och det är framförallt i rum 2 som levern använder sig av proteiner, eller snarare dess beståndsdelar aminosyror. Och sen behöver vi fetter. Fett behövs för att levern ska kunna utföra sitt jobb. Det tänker man inte på. Och sen är det också att man behöver väldigt mycket svavel. Det är ett grundämne. En mineral. Så att äta svavelrik mat. Väldigt många av våra levergener använder svavel som bränsle. Och det är ju både i animaliskt protein så finns det mycket svavel. Svavelbärande aminosyror. Men i växtriket så hittar vi det i hela kolfamiljen. Så alla olika kolsorter, vare sig det är vitkål eller svartkål, rödkål, broccoli och brysselkål. Lök av alla olika sorter är väldigt svavelrikt. Och även också vissa mörkgröna grönsaker som rucola, vattenkrasse, sparris och svamp och rättika. Så hela gruppen svavelrika vegetabilier. Och sen också mörkgröna grönsaker. Så vi använder väldigt mycket av folat för att levern ska kunna utföra det här jobbet. Och mörkgröna grönsaker, då kan ni framförallt tänka bladgrönsaker som har en stark grön färg. Och det kan vara marché, rucola, olika typer av gröna blad helt enkelt. Mangold, blasten som vi gärna slänger på våra betor är ju mangol, ingår i mangolfamiljen. Nu kommer ju maskrosbladen. Plocka späda maskrosblad. Plocka nässla. Endivesallad, persilja, så att de här gröna bladen i våra färska örtkryddor. Och sen är det också hela gruppen som inte är, ska jag säga, det här makromolekylerna, proteiner och kolhydrater och fetter, utan smaksättare, flavonoider. Så att örtkryddorna är extremt viktiga för att knäppa på de här gynnsamma generna i levern. Och det är ju alla våra örtkryddor som vi också har pratat om tidigare. Det kan vara pepparroten, limebladen, galangal, ingefära, alla dessa ämnen som du inte kan äta dig mätt på. Och det är därför som jag pratar om dem som smaksättare.
Och då betyder ju också för leverns hälsa att man inte ska överdosera. Även om du nu sitter och säger att det här är bra saker, så ska man ta det med måtta. Det betyder inte att man ska göra smoothies med allt det här och hälla i sig litevis varje dag. För då kanske man ger en överbelastning istället. Intressant.
Ja, precis. Och man får jättegärna, så att säga, göra en smoothie. Men det är det där i så fall. Variera dina ingredienser. Och till exempel då, som också är väldigt viktigt med flavonin, bären. Så att man inte kommer på ett recept och så tar man bara det. Samma bär, samma smaksättare, samma grönsak. Det är det. Mm. Och sen har vi pratat om det här att tillföra alla dessa fantastiska näringsämnen. Det gör ju att man får igång hela det här maskineriet så att det kan utföra sitt jobb. Men samtidigt så behöver man ju göra en inventering och titta på, belastar jag levern? Alltså kastar jag in grus i maskineriet? Och exempel på grus, det är ju alkohol, nikotin och sen pratar jag om miljö. Gifter. Om man bor i en storstad, man kanske cyklar hela tiden på en trafik, eller har pendlar på en trafikerad gata. Man kanske äter mat som är besprutad. Har man möjlighet att tänka på, kan man köpa mat som är obesprutad? Och sen också tarmen. Vi får måste också inkludera tarmen och huden och njurarna. För jag pratar ju om levens team som har två olika rum. Men vi har ett tredje rum. Och i den gruppen, i det tredje teamet, där ingår ju hela vår tarm. Så man behöver ha en välbalanserad flora i tarmen. Och man behöver också ha välfungerande njurar. För dessa är också med och monterar ner och ser till att vi kan eliminera ämnen som har gjort sitt i kroppen eller som aldrig hörde hemma där.
Maria, jag tycker det är så otroligt logiskt när du förklarar det här. Men jag tycker också att det är intressant att tänka på att man skulle kunna sätta, förutom de här käpparna i hjulen som du nämnde nu, för man kanske inte kan göra någonting åt sin, där man bor och hur man jobbar och lite sånt där. Finns det någonting annat som är värt att nämna när det gäller att försvåra leverns arbete?
Jag tänkte
på det här med avgiftningskapaciteten. Du nämnde för mig vid något tillfälle att gurkmeja, som vi bara kopplar ihop med nyttiga saker, också skulle kunna vara ett exempel på någonting som man skulle kunna överdosera.
Ja, precis. Alltså, jag menar, gurkmeja exempelvis är fantastiskt för att öka aktiviteten i vissa av levens avgiftningsgener. Men det är också så att gurkmeja kommer nedreglera aktiviteten i andra avgiftningsgener i levern. Och så är det med allt vi äter. Att det så att säga puffar på ett sätt.
Det är så här upp på kanske ena sidan och ner på andra. Så
precis!
Ja.
Ja, så absolut. Och ett annat sånt ämne, eller det är ju grapefrukt som innehåller ämnen, som alltså kan göra vissa gener långsammare. Så att med det sagt, grapefrukt väldigt bra, speciellt om den är röd till exempel, så man får den flavonoiden. Men om man tar sig, om man dricker och säger ett stort glas grapefruktjuice dagligen, så kan man alltså göra levens avgiftning långsammare. Så att det handlar ju om verkligen det här som vi brukar säga, sunt förnuft. Och där är det alltså en bredd av olika råvaror. Det är det som är det absolut viktigaste. Och det kommer ju också se till att du stöttar din tarmflora. Så att de som forskar på tarmen och jag tar upp det för det är så tydligt där. Det är ju att de ser ju att vi mår bäst av att äta en så pass stor bredd som 50 olika råvaror i veckan. Och det inkluderar också smaksättare. Och jag tror att det är det som är det mest utmanande för oss som vill ta tag i kosten. Att introducera nya råvaror och variera det vi äter. Så att det vi äter kan ju vara bra, men vi kanske håller oss till samma typ av grönsak och bara ett litet urval av bär och så vidare. Mm. Så att, och det är samma sak, någonting som man också verkligen kan påverka avgiftningen, det är ju om man har en överväxt av ogynnsamma bakterier i tarmen. Så tarmhälsan är väldigt viktig för levens avgiftningskapacitet.
Mm. Ja, men jag tycker det är jättespännande. Vi pratade om det här med skrumplever, eller framförallt vi pratade om fettlever nu, som du egentligen sa. Är det lite samma sak?
Ja, absolut. Alltså skrumplever, det är, kan man säga, ett äldre namn som man använde för mycket mer. Så att det är en skrumplever, det är när man har fått så pass mycket fettinlagring i levern att den fungerar väldigt dåligt.
Mm. Okej. Du, när vi pratar om ett enskilt organ så tänker jag att det finns kanske något som är så här topp tre. Nu har vi pekat ut levern i det här avsnittet, men finns det något mer sån här, om du var tvungen att rangordna topp tre för klimakterievälmående, vilka organ skulle det vara?
Ja, men precis. Och jag kommer spesa två och sen komma med en liten kommentar. För det, okay. Livet är ju inte så enkelt som en topp tre-lista. Men som sagt, vi har pratat lever, extremt viktigt, tarm och hjärna. Men med det sagt så är vi ett system. Och någonting som orkestrerar och antingen hjälper oss eller bidrar till att skälpa oss, det är om vi har inflammation. Och då är vi tillbaka till att vi måste få ner inflammationsprocesser. Och allt det som vi har pratat om idag gällande kosten, det är ju en antiinflammatorisk kost. För när vi får ner inflammation i kroppen så fungerar våra gener som de ska. Så att det är som att vi får bort allt grus i maskineriet och smörjer upp kugghjulen.
Jättebra. Då Maria, tycker jag vi ska vara jättenöjda. Kort, koncist, rappt och bra. Det var ovanligt för att vara dig och mig. Det är så lätt att vi spinner iväg långt bortom allfartsvägarna. Jag kommer på klimakteriepodden.se lägga några länkar till ett par andra avsnitt. Och även om man nu vill läsa lite mer om levern, tänkte jag. Är det någonting du vill säga avslutningsvis, Maria?
Nej, jag tycker verkligen att vi fick till det med att täcka in de här viktiga punkterna, precis som du säger. Så det var jätteroligt att göra det här avsnittet och ett viktigt organ att belysa.
Mm, perfekt. Om man vill hitta dig, Maria, var finns du?
Jo, jag bor och jobbar i Stockholm och sitter vid Odenplan på en klinik. Och vill man boka tid så går det bra också att träffas digitalt om man inte har möjlighet att komma fysiskt till Stockholm. Mailadressen är maria.karlsson@oih.se.
Mm. Och Karlsson som det låter med två S och ett K i början. Så bra. Tusen tack, Maria, för att du ville komma tillbaka till Klimakteriepodden. Jag tycker att det är jättespännande att prata med dig och jag är så glad för att du vill dela lite av din stora breda kunskap med mina lyssnare.
Tack själv, Åsa. Det har varit jätteroligt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.